Värvet görs i samarbete med Acast.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det är inte det för att jag är mer intresserad av min artikel än min mammas död, utan för mitt huvud hade gått igång på något helt annat. Förstår du? Jag blev som ledsen för att de inte berömde min artikel istället för att beklaga min mammas död. Och det var ju tecken att jag verkligen inte hade tagit tag i någonting. Jag hade liksom bara att skriva om det.
Visst, han var ett stort namn redan, inte minst efter framgångarna med boken om Zlatan. Men när David Lagercrantz under stort hemlighetsmakeri fick uppdraget att ta över Stig Larssons värld och fortsätta Millennium-trilogin blev han en världsangelägenhet. Och sedan 2015 har han hållit sig kvar där. Först då med 3 böcker om Lisbeth Salander och Mikael Blomqvist och nu med en egen brottslösande duo, Hans Räcke och Michaela Vargas. Där den första boken, Obscuritas, just kom från tryckpressarna och distribuerades direkt till över 30 länder. Med den här succén i ryggen och dessutom en aktuell biofilm om Zlatan som alla älskar, är han fri och lycklig nu. Kvitt sin knepiga uppväxt med pappan, den intellektuella giganten Olof som gick bort för snart 20 år sedan. Hur gick det egentligen till när han köpte en något dyrare brödrost i fel färg? Och vad har Johar Ben-Jelloul med hans nya succébokserie att göra? Det här är Värvet avsnitt 497. Gäst David Lagercrantz.
Jag har känt mig lite febrig nästan när jag har skrivit frågor till dig.
Jag sa febrig.
Alltså på ett positivt sätt, men att det har liksom varit nästan som en stream of consciousness.
Ja, men det är ett gott tecken. Ja, det är det bästa. Det undrar jag, skulle jag ofta vilja vara i. Ja, precis.
Du, jag tänkte på den fula ankungen i morse.
Ja.
Kanske för att jag fick en förnimmelse, den gick över snabbt, men att det ändå var lite svanläge på mig själv när jag tittade mig i spegeln i morse.
Du har blommat från en ful ankung till en svan.
Exakt. Det kändes för ett ögonblick så.
Att du är det?
Ja.
Ja, men du ser svanlikt tjusig ut förstås.
Tack.
Ja. Jag noterar alltid sådär väldigt noggrant när jag träffar män som jag inte sett på ett litet tag. Det gör man alltid omedvetet, eller hur? En slags granskning sådär.
Visst.
Hur går det med åldern? Hur är det med saker? Så tyckte jag, fan, Kristoffer.
Ja, tackar. Ja,
inte svan tänkte jag, men något.
Men ja. Finns det någon fula ankungen koefficient i ditt liv?
Ja, det var ju bra. Det är ju liksom på något sätt en av de mest arketypiska sagorna, det där. Och det är klart det finns på så oerhört många sätt. Det börjar med den osäkra pojken. Jag har den finniga tonårspojken. Jag har så väldigt många bilder av mig själv som liksom, om inte ful så åtminstone på något sätt på sida. Mm. Och sen plötsligt kommer situationen där jag liksom slungas in och får en roll och känner att jag kanske får lite vingar. Och kanske är det väl för att jag just har känt mig som den där fula ankungen. Eller liksom borta som jag kanske får en sån kraft där jag plötsligt slungas in. Så att det tycker jag att det, och det är ju inte bara det att man förhåller till sin ungdom, utan det är ju också perioder i ens liv som har varit liksom väldigt tunga. Mm. Oavsett om det objektivt kan se bra ut så kan jag gå där som en ful ankung i flocken och hålla mig undan. Och det är ju också, eftersom jag är så bekant med depressioner, så är det verkligen vad du känner dig. Liksom, om inte ful så liksom skamfylld. Du är inte närvarande. Och så plötsligt så dras du in. Mm. Puff! Och så är du där och kan till och med känna dig storslagen. Och fri då för att fortsätta med din metafor.
Just det. Mm. Men för det här är ju i den mån liksom, eller ja... Det var jättedum början. För det
är jättebra början.
Ja, fast jag skulle säga i den mån det finns ett narrativ kring dig. Och varför skulle jag säga att i den mån det finns ett narrativ, eftersom det finns ett narrativ. Mm. Men, och då är ju depressionerna ofta förekommande. Mm. De kommer upp i snart sagt varje intervju.
Ja, det är lite tjatigt kanske.
Ja. Jag menar inte så, men för nu sa du ju någonting som jag är lite nyfiken på. För det låter nästan som att du kan ryckas ur dem snabbare än de kommer.
Ja, det är nog inte riktigt sant. Utan depressionen sitter i länge och förlamar dig, stänger dig ute från världen. Du hör liksom andras röster och skratt som påminnelser om det du själv inte kan delta i. Du känner lite som du går i vatten. Och pågår de där depressionerna länge så märker de inte till slut. Det är en slags normalisering. Men plötsligt en dag, de kanske har kommit krypande. Du tar en promenad, någonting händer. Kanske lägger ett bad och så plötsligt så är det någonting som smäller till. En aning om att livet kommer tillbaka. Det kommer nog förbli de lyckligaste stunderna i mitt liv. När jag plötsligt, hopp, livet är inte så dumt. Mm. Och hur kan jag ha sett det så svart? Hur kan jag ha varit så jävla dum?
Och hur ser processen framför den där badkarsstunden ut då? Vad var det som öppnade den där?
Ja, alltså, till början med så vet jag ju sen gammalt att jag får inte ge upp depressionen. Jag får inte, som många gör, ta din tid och känn nu och sådär. Men gör jag det så sjunker jag allt mer djupare. Börjar jag liksom att slarva, jag jobbar inte, jag rakar mig inte, jag kanske inte tränar, då kan det inte gå annat än illa. Men att jag under en liten period känner att jag klarar lite i alla fall. Jag lyckades skriva några rader, jag lyckades ta hand om det. Det låg inte 700 osvarade mejl i min korg. Jag känner på något sätt att jag bygger en styrka. Jag känner mig kapabel, lite som en riktig människa som faktiskt klarar av det här livet. Och den typen av kamp kanske för mig uppåt. Även om det känns så, plötsligt så känner jag att jag är på väg att resa mig. Och kanske kan jag sen när jag reser mig och brusas av det, då kanske jag kan dras in i någonting annat i ett maniskt tillstånd.
Om jag har förstått saken rätt så är du liksom årstidskänslig.
Jo, det är nog.
Ja, det är superbingo just nu då när det är som mörkast.
Ja, det är tungt. Nu har jag ju då en release så att det liksom bubblar omkring mig. Och det ger mig ändå korta stick när den kommer in. Det lyser upp lite i novembermörkret. Jag har fått väldigt goda receptioner, det går liksom väldigt bra. Problemet är när det här är att de där sticken, de goda stick, sitter kvar så kort.
Men är inte det, jag menar, för det låter lite grann som att när du är distraherad, då är det svårt för demonerna att hitta in. Jag tänker mig att en bokrelease, då kan inte du bara dra täcket över huvudet, utan då måste du raka dig. Och
nej, då får jag liksom anstränga mig bara och försöka komma i nuet. Och lyckas jag då, så är det underbart. För att jag kommer in, jag är kapabel, jag kan till och med känna mig lite som en stjärna. Sådär. Men det kräver ändå någon slags grundbalans. För ibland har jag kommit in, kanske inte syns, men ibland har jag kommit in i många intervjuer och varit totalt hudlös. Och då mår jag oerhört dåligt efteråt. Jag vet att jag har liksom, jag har inte varit mig själv. Jag har satt på någon mask och spelat teater. Så på så vis offentligheten kan ge mig en enorm liksom kick. Men det kan också göra mig liksom ännu mer sårbar.
Var är du på barometern exakt just i denna stund?
Men jag tycker nog att det är ganska tungt. Och det är väl kanske också därför jag har tjatat om de där depressionerna. För att jag har varit inne i dem. Men jag finns väl hopp om att det kommer ur nu, eftersom jag just har den riktigt djupa depressionen, den sitter så stel, den rubbar liksom ingenting. Men nu går jag ändå upp och ner.
Okej.
Igår kväll fick jag en fantastiskt rolig recension i Expressen. Och den tog liksom, den borrades in i mig. Den lyste in. Och den tyckte jag var liksom Maria Montelius i Expressen, som skrev liksom på något sätt att hon ville såga mig. Det är frestande att såga mig. Du vet, jag tjänar pengar. Det är klart att det är öppet mål liksom, den där jäveln. Och sen säger jag, men trots att jag liksom var frestad så går det inte. Och det tyckte jag bara träffade som rätt. Och då, poff, så här. Ja, då dricker jag några öl liksom.
Okej.
Då kan jag få balans och betrakta det här. Det är ju det kan vi ju prata om dig med då, som har brottats med det där att sprit för dig ner på något sätt. Sprit är ju den enda drogen som för dig både ner och upp. Då kan du liksom begrunda det här och kanske stanna i det här ögonblicket innan de här mörka stråken liksom tar över.
Jag blir ju dock, skulle jag säga, nästan bara lätt av alkohol.
Ja, det kanske är därför du drack för mycket.
Ja, kanske.
Nu diskuteras ju så mycket förstås med en runda till, den här liksom cocktailpromillen. Att vi någonstans så behåller vi alla våra intellektuella kapaciteter samtidigt som något höjs. Så att vi verkligen på riktigt där någonstans efter två glas vin är roligare, spirituellare, lite intelligentare. Och kanske lite gladare också. Sen går det förstås ut för sen.
Men om det skulle vara sant så skulle det vara intressant att testa och göra det, fast inte som då i filmen, utan att man hade något slags dropp.
Ja, precis, som man höll sig där hela tiden. Ja, jag vet inte om liksom, vetenskaperna känns sig hugade att göra ett sånt experiment. Men det vore ju... Det vore, och sen kan man ju säga då, det säger för sig alla missbrukare och eller så där, att det finns vissa som mår lite bättre av en viss typ av mild... Någon typ av drog som tar det antingen neråt eller uppåt.
Ja, men herregud, det är väl över 1 miljon svenskar som går på antidepp.
Ja, precis. Mm.
Och det är ju på något sätt lite i det här.
Ja, det är mer långsiktig drog som liksom sitter i. Den tar ju inte direkt så där som en lugnare tablett eller ett glas eller så. Mm.
Jag skriver ju om naltrexon i min bok, som är ett slags alkismedicin då, som ska ta bort... eller klippa belöningscentret. Man kan fortfarande dricka, men det händer inte så mycket efter andra ölen, så att säga.
Mm. Går du på det nu då?
Nej, jag körde ett halvår ungefär. Det var då jag skrev boken.
Ja, just det, precis.
Och sen så... ja, men bieffekterna, biverkningarna...
Biverkningar.
Var så... De var för tuffa.
Ja, nej, men då ska man inte, ta det överhuvudtaget. Ja, nej. Ska man inte ta mer än man absolut måste.
Men jag tänkte fråga dig bara, innan vi släpper dina depressioner då, eventuellt uttjatade. Men hur långa skov pratar vi om?
Ja, jag har haft personer som har suttit i 10 år.
Ja. Skulle du säga att du har varit mer deprimerad än icke-deprimerad i ditt liv?
Nej, det borde bli så svårt också, eftersom har du en depression eller har anstrykning till depression, så ser du hela livet i ljuset från depressionen. Mm. Det är så att säga, du får en känsla av att du alltid varit deprimerad. Sen när du kommer ut där så, det där var väl en liten period, så, där, så det är svårt att bedöma. Men jag har haft depressioner som har suttit i väldigt länge. Och ibland ser du ju så att du normaliserar saker, du fattar inte förrän du plötsligt kommer ur dem eller har... Plötsligt bara märkligt tycker att livet är roligt.
Mm.
Jag ska inte bara överleva den här dagen. Jag ska inte bara klara av det här. Det är faktiskt kul att sitta med Kristoffer och prata. Och då, när du får sådana insikter, då förstår du, men så har det inte varit förut.
Mm.
Allting är bara på något som jag ska klara av.
Varför har just du drabbats av det här, tror du?
Ja, det finns ju mycket forskning som helst. Dels är ju vår familj väldigt genetiskt belastad, och du har ju skrivit om väldigt mycket, bara en enorm överrepresentation när det gäller depressioner, bipolaritet och tyvärr även suicid, så det är klart att det ligger i botten på dem. Och sen finns det väl sorts saker från min barndom. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Eller jag vet inte om jag har släppt fram det eller levt på ett dåligt sätt liksom, och inte riktigt förmått njuta kanske, eftersom jag var implanterad så mycket skuld hela tiden om att jag var värdelös, att det är ju förstås en enormt barlast jag har.
Mm.
Att om jag njuter så får jag någon slags stick, jag tänkte förtjänt av det, jag tänkte bort. Så att,
fast
det är väl mycket mer att jag har på något sätt självförvållat också skaffat det, jag vet inte.
Men det där har jag tänkt på, för jag såg det citatet också i någon av intervjuerna du gjorde nu under hösten, att du, din psykiater eller din psykolog har sagt att du är dålig på, terapeut bara kanske,
ja,
har sagt att du är dålig på att njuta.
Jo.
Och jag tror inte vi är gjorda för det.
Att njuta?
Ja.
Ja, några lyckas ju så mycket bättre än andra, helt uppenbarligen.
Ja, fast gör de det då, egentligen?
Nej, man kan ju säga att evolutionärt så är ju oro är så otroligt viktig. Det läste jag nu i Anders Precis. Hanssons bok nu senast, Depphjärnan, för att överleva. Mm. Vi har ju överlevt för att vi just hela tiden kände oro. När vi njöt och stannade upp, då var det livsfara. Mm. Såg vi inte farorna som kom, så att det är ju någonting överlevnadsinstinkt vi har, att inte slappna av. Men det är ju en annan tid, så här långt borta. Nu borde vi verkligen kunna unna oss det.
Men vad längtar du efter oss? Alltså, hur skulle du vilja ha det? Skulle du vilja vara tranquillo, eller vad det heter? Alltså,
ja,
skulle du vilja ha någon slags balans?
Nej, jag blir glad över de här stora svängningarna i mitt liv. Och jag hade väl inte varit där jag var, och kanske inte gjort det jag gjort utan de här, det jag gått igenom. Nu är depressionen någonting jag öser ur och skriver, men jag kan känna att jag skulle varit oerhört mycket mer kapabel om jag inte hade, om vi nu ska gå in i det här ämnet som jag hoppas är ändå ganska intressant. Så ångesten har ju 2 sidor, den har någonting djupt och sen så får den en ångestinslag. Mm. Alltså du har depression med ett högt liksom, ångestpåslag som sitter här. Och depressionen har ju något lugn ändå som kan göra det. Men slår ångesten på, då blir du jävligt oförmöget helt enkelt. Du irrar runt, du glömmer saker, du får inget gjort, du koncentrerar dig dåligt. Och det är väl också det som har triggat den här skuldkänslan, att jag får inget gjort. Jag klarar inte. Har du skrivit det där mejlet, den där lilla texten? Jag började, men sen vet jag. Vad som
Ja, självföraktet är liksom...
Det är monumentalt förstås. Fast det låter, som sagt, jag brukar alltid ursäkta, det är ju förfärligt då. Så nu har det verkligen gått bra. Så att, men jag vill liksom säga att det inte är rationellt.
Nej.
Det är inte rationellt.
Nej, precis. Och det är ju, jag tror att det här var i tidningen King som du citerade Gio, som hade sagt att du var deppad för att du inte var tillräckligt framgångsrik.
Ja, just det.
Med all respekt till Jan, ville han bara provocera, tror du? Ja,
kanske ville han provocera, men han gillar ju där. Det är mycket enkelt, brukar jag säga. Han gillar att förenkla. Ja. Och sen kan man ju säga att han är en storstilad publicist på alla möjliga sätt. Men när det gäller liksom emotionella analyser är han kanske ingen mästare precis. Och han, kan man ju säga, också vänder sin, liksom, sina svårigheter utåt på ett annat sätt. Det är också två olika manlighetsdrag. Man säger om, du vet, man angriper eller man vänder inåt.
Ja, intressant. Vi får se ifall vi kommer tillbaka till den här depressionen. Men,
nu pratar vi om något glatt.
Ja, nej, men
nej, det behöver inte göra.
Kanske en lätt anstrykning då. Men, men och det här är liksom min stream of consciousness kommer in. För att jag bara fick en bild av dig. Och nu ska det bli intressant att se ifall den stämmer. Men jag tänker mig att du och din fru då kanske har sett fram emot den här resan till Italien när ni ska bila runt.
Ja.
Har det hänt i verkligheten?
Alltså, vi bilar väl inte riktigt nu för tiden, skulle jag säga. Okay. Då tar vi in så att vi...
Men har det bilats?
Ja, det har väl körts lite bil. Men i grunden så tror jag inte vi vill färdas. Okay. Vi vill landa.
För då kanske mitt bygge här förstörs.
Nej, det funkar säkert. Det funkar säkert.
För min känsla är så här. Att ni är i Italien. Hyrbil.
Ja, det händer. Absolut. Ja. Det har du rätt.
Ni kommer till Pisa.
Ja.
Ni har slagit in det lutande tornet på GPSen.
Ja, precis.
Kommer dit. Ställer er liksom så att man
så
ser
lutar
det.
Lutar inte tornjävligt också? Nej.
Jo. Det var inte dit jag ville komma. Det som händer när ni väl är där, det visar sig att det är ganska svårt att parkera. Så det som händer är att du nöjer dig med att veva ner rutan i hyrbilen och skriker, japp, nu har vi sett det. Och sen så bränner du vidare bara till ert lyxhotell på Elba.
Ja, det kanske kan stämma då, eftersom jag känner att vi ska åstadkomma saker. Jag kan inte riktigt njuta. Det är en ganska bra analys, skulle jag säga. Sen ingår ju den här bilden inte bara att jag säger att nu har vi sett det, som min nevros är så stor så att jag kommer att hetsa upp mig och förstöra en del av upplevelsen genom att vara så jävla förbannade att vi inte hittar parkering. Och varför vi överhuvudtaget tog hyrbilar i den här jävla stan där folk kör. Det kan man ju säga är ett ganska tråkigt drag då, att den här stora upplevelsen liksom försvinner i min ilska över vad fan ska jag köra runt.
Ja.
Och ska jag verkligen fickparkera den här lilla? Ja.
Ja, men då förstår jag helt plötsligt varför det har liksom evolverat till att ni kanske inte, ni ska inte färdas, ni ska bara parkera er.
Ja, nej, men min fru då gillar ju, hon vill ju se, hon är ju en driftig liksom äventyrlig person, men jag vill nog liksom försvinna och just hitta det där tranquila, som du sa, lugnet. Jag vill liksom hitta tillbaks. Nu tycker jag en del av min sorg på sistone när jag är lite ångestriden, att jag inte har läst som förr. Läsning är ju liksom min stora glädje i livet, men det kräver ett lugn. Och när jag har den här ångesten och pizza är lite svårt. Det drömmer jag ofta om. Barnen ska hitta lugn, jag ska dricka lite lagom och läsa.
Så att, ja, just det, för jag frågade dig för, ja, precis, om det, vad du liksom längtade efter. Men är det då?
Det är liksom mina rutiner. På så vis är jag ganska enkel, man får inte rubba det för mycket. Jag vill träna, jag vill läsa och få igång ett samtal som lyfter. Och det kan man ju känna också när livet är tungt, att vi pratar om det vanliga hela tiden, om allting som ska klaras av. Och nu har vi en regeringskris i landet, vi slungas in i det. Vi talar, vi diskuterar, vi lyfter det, vi ser paralleller till andra regeringskriser. när vi lämnar vardagen. Min son är ganska söt för han, om han tycker det är jobbigt i skolan, så ligger jag och pratar med honom när han ska lägga sig. Och då säger han så här: nej pappa, tala inte om relaterade saker. Det är ganska gulligt. Han menar att inget relaterat till det han håller på med. Nej, okay. Låt oss lyfta det till någonting annat. Mm-hmm. Vad har du läst och hört? Det tycker jag är ganska fint.
Ja, verkligen. Vad gulligt.
Att man liksom talar om de stora frågorna eller det man har hört.
Men lugnet var vi på. Mm. Mm. Att det är det du vill åt. Men kan du skapa det då? Kan du liksom, för nu har du väl jättemycket att göra, tänker jag. Men snart är det ändå jullov för ungarna. Och kan ni liksom åka iväg till något ställe där du får sänka pulsen?
Kan jag nog. Sådär. Så att jag tycker mycket att göra kan vara ganska hälsosamt och ge mig kraft så länge jag får någonting gjort. Problemet just nu är att jag hoppar. Och det är ofta väldigt ångestdrivande och slungar in mig i sån där självföraktet. Jag liksom inte, du ska ju bara skriva de här frågorna, du ska bara göra den här intervjun till portugisiska bla bla bla, du vet, såna mejlfrågor. Och jag bara, Och då känner jag mig ofta. Så att, men en dag när jag har haft mycket att göra och åstadkommit det, då kan jag känna mig stark, då kan jag få lugn. Och då kan jag också känna att jag förtjänar det här glaset då, som jag tar varje kväll. Mm. Förlåt mig, Kristoffer.
Nej, men det, go ahead. Det, ja, vet jag. Jag vet att det finns människor som kan dricka ett glas. Ja. Jag tror att jag är på väg mot det också faktiskt.
Och underbart. Då tar vi ett snart.
Ja, men och vet du vad jag tror är grejen? Mm. Ja, det här kanske är helt ointressant både för dig och lyssnarna. I sådana fall får jag be om ursäkt.
Men... Ja, jag kan tänka mig att det är otäckt.
Ja, ja, men, nej, men jag håller på med det här 16 Weeks of Hell. Känner du till det?
Nej, inte riktigt.
Tränings- och matprogram för att bygga fysik typ.
Okej.
Okay. Så att jag har levt som en elitidrottsman i 13 och en halv vecka.
Ja.
Och för första gången...
Det är min musik, min melodi, mitt botemedel.
Ja, ja, precis. Och för första gången i mitt liv så känner jag att min kropp faktiskt är mitt tempel.
Ja.
Att den är värd att helga. Mm. För jag kan fortfarande romantisera att stå och slänga ihop en gryta, du vet, och ta ett glas vin och lyssna på Esbjörn Svensson Trio.
Ja, okay.
Men att det kanske inte kommer behöva bli så mycket mer än så, för att jag för första gången känner att så här, nej, men min kropp kommer inte må bra av två glas till.
Nej, det låter ju bra.
Ja.
Men två glas
tror jag att det kan funka så?
Ja, jag tror det. Jag dricker ju ofta inte mer än två, för det är där någonstans. Sen händer ingenting. Men jag har ju alltid försökt kombinera det här en viss dryckenskap med ganska hård träning. Mm. Och det är ju egentligen min längsta följeslagare i livet. Mm. Jag har alltid tränat och det är väl mitt bästa botemedel mot ångesten, just depressionen. Så om jag inte jag tränar, då är jag långt nere.
Hur ser din träning ut?
Jag springer. Ute på Djurgården nu, bor nära. Eller också kör en Stairmaster.
Har du flyttat från Söder?
Ja, precis. Vi bor på Östermalm nu. Och, så det tränar jag. Och sen så kör jag ju då alltid väldigt mycket styrka. Mm. Och det är ju min gamla. Så att, där är jag ju kanske inte riktigt frisk. Jag har liksom en bodycheck. Om du känner det här med kroppen i ett tempel. Jag kollar hela tiden. Mm. Du vet, kroppen hård, bam, boom. Mm. Det är lite neurotiskt och lite fånigt och säkert jättefåfängt. Men det är någon slags check över att förfallet inte håller på att ta över.
Okej, vad händer då ifall det helt plötsligt dallrar när du gör den där checken?
Ja, men då, jag tror inte att det är sådär att jag är jätte, liksom, hemskt att jag tror att folk dallrar. Men då, jag känner att det här är början till någonting annat. Mm. Det här är liksom min check, i alla fall fit. Mm. Och det behöver jag vara. Och sen så är det förstås den enorma kicken när jag avslutat det här träningspasset. Och det har jag ju sagt många gånger. Det är ofta då jag har haft mina bästa idéer.
Tränar du på något kändisgym eller gör du det hemma?
Ja, det var länge sedan jag gick på gym. Det är otrolig tidsvinst. Så att jag har en litet rum där jag tränar. Och sen går det ju att göra så jävla mycket hemma med vikter. Du kan göra allt egentligen.
Mm. Visst. Varje dag?
Every damn day, så gör jag. Och sen stång i badrummet och där håller jag på. Och det där irriterar ju folk. Fast ska du träna igen? Och ibland så vet jag knappt att jag gör det. Liksom. Jag bara, förlåt, nu hör jag inte. Men lägg mig plötsligt bara.
Och gör dina armhävningar?
Så det gör jag liksom som hela tiden. Om jag försvann så gick jag armhävningar. Men jag håller på så hela tiden. Som en slags ångestbekämpning. Mm.
Ja. Håller du demonerna i schack då?
Nej, men jag tror att det är en del av fighten mot dem.
Vet du, det här är intressant att du säger för att dina bästa idéer då kommer. Jag upptäckte en sak häromdagen att alltså nu när jag har hållit på med David Lagerkrans här så har jag haft dig i öronen. Oh, antingen som ljudbok eller alla intervjuer jag har hittat i någon veckas tid drygt. Mm. Och då blockerar jag ju allt annat.
Mm.
Men det är när jag glömmer lurarna, det är då som det händer saker i huvudet.
När du lyssnar på mig men du tänker på något annat?
Nej, om jag inte kan lyssna på dig, det är då helt plötsligt som det kommer en epiphany, så att säga.
Så är det. Ja. Så är det. Jag vet inte om du just epiphany om den här intervjun. Då,
det kan det mycket väl.
Eller om det bara någonting annat. Men det är ju då om du är koncentrerad på någonting och så avslutar du det. Då kommer det du har koncentrerat om, det går runt liksom. Mm. I hela ditt undermedvetna. När du koncentrerar på någonting, då är det bara en del av hjärnan, det vet man ju sedan datatomografi. De arbetar med det, men släpper vi det så sorteras det runt. Mm. Och så plötsligt hjärnan arbetar så underbart liksom, omedvetet med det här. Och det är min känsla också. Mm. Det bästa jag har skrivit har jag skrivit. Nej, inte skrivit. Ja. När jag liksom flyr ifrån det och kommer bort.
Men hur är det då? För nu är det ju, nu låter det ju som att det är ganska mycket så här löpande band, svara på mail, intervjuer och så vidare i 35 olika marknader, förstår jag. Och så, även om det kanske inte är som på millenniumtiden.
Men... Jo, det är faktiskt som på millenniumtiden. Okay. Ja, det kommer att bli lika. Det är skillnaden är nu bara att det är inte allt som kommer på en gång.
Nej, okay. Mm.
Så det vet jag inte hur jag kommer uppleva nästa år då jag måste skriva.
Mm.
Då kommer jag ständigt bli avbruten.
Just det. Det var det som var min fråga egentligen. Finns det tid för dig att faktiskt skriva, alltså bokskriva?
Jag måste begränsa det. Just på grund av att jag känner mig inte särskilt kapabel. Jag vet ju fantastiska förmågor som liksom tar varje liten ledig timme och så skriver någon fantastiskt. Men jag behöver liksom tid. Jag har jättedålig koncentrationsförmåga som har förstärks förstås av hela det här digitala vansinnet som vi lever i.
Ja, och sen måste du ner på golvet och göra armhävningar.
Och sen måste du ner på golvet och göra armhävningar. Så jag måste på något sätt hitta ett annat sätt att förhålla mig till det här marketingarbetet. Det kommer inte att funka. Mm. Jag kommer bli galen annars. Så det håller vi på att prata om. Jag kan inte åka på det här sättet man gör nu. Man måste försöka hitta ett annat sätt. Mm. Eller också låta bara böckerna tala för sig själv.
Ja, alltså åka, du menar att du gör promotion-turnéer?
Jag reste 3 månader ungefär. I sträck mer eller mindre efter millenniumböckerna och det går inte.
Mm. Du, ska vi prata lite om din bok?
Ja, vad du vill.
Den är ju rykande färsk.
Ja,
när vi sitter här.
Absolut.
Grattis till att den är ute.
Ja, tack.
Nu är du gammal i gården och självupptagen fråga. Men en sak som ingen hade berättat för mig, det var tomhetskänslan som infinner sig när en bok faktiskt är ute.
Mm.
Det blir ett vakuum, va?
Ja,
eller
det blir alltså, man kan ju säga det är också att ge ut en bok är väldigt då depressionsalstrande eftersom det är så en enorm sak för dig själv. Du har liksom någon form av uppfattning att världen borde vara still nu. Nu kommer Kristoffer med en bok och han talar väldigt öppet. Och sen plötsligt är världen inte still. Och den känslan av hur irrationell den är, va?
Ja.
Säger ingen någonting? Vad händer ingenting? Och det kan verkligen slunga en ner. Och den hade jag väl ett tag. Nu har jag ju blivit sällsynt privilegierad. Ibland fattar jag inte eftersom det liksom... Det snarare väller in så mycket.
Mm.
Så att det är en annan typ av känsla av... En väldigt neurotisk typ av känsla liksom.
Fast även efter liksom... Och det här vet jag att vi pratade om sist vi sågs också. Men även efter liksom millennium... En 3 månaders period så infinner det väl sig, alltså förr eller senare kommer
infinner sig en definitiv tomhet. Sen i bästa fall så kan den tomheten vara en enorm lättnad av att det är över.
Mm.
Men sen ska du ladda om och göra någonting nytt, så det är en väldigt konstig process det där att skriva en bok och sen komma ut och med all den sårbarheten, vet jag inte riktigt vad jag försöker säga, men det jag vet inte om jag skulle rekommendera folk att skriva böcker.
Nej, jag kommer ihåg när Johan Kroneman var här så sa han att efter sin debutroman var det väl ändå
Han skrev ju en antologi nu sist med sina artiklar, va? Eller hur? Ja,
precis.
Nej, han skrev ju en självbiografi, eller hur?
Innan
precis.
Dess,
ja. Ja, precis. Ja.
Och då sa han ju att jag kommer aldrig mer skriva en bok medan jag fortfarande jobbar. Sen så tror jag att det är precis det han gör nu. Men sen så tror jag att jobba medan man skriver boken är också alldeles utmärkt för att det kanske blir lite mindre viktigt då. Alltså...
Men det är klart,
att låta det ta tid.
Ja, men det, jag vet inte riktigt om det är det du menar, men det är väldigt bra att inte göra det så sårbar. Du kan liksom inte bara sitta där och vänta och sen ska du ägna dig åt att ta emot den här responsen. Mm. Så det är ett väldigt gott råd, vara på väg mot något annat då. Mm. Känn att, ja, den här boken kanske med nästa, det jag håller på nu, det är nu det kommer. Mm. Så att jag har ibland liksom på något sätt haft någon slags bara undantagstillstånd. Nu kommer min bok och så sitter jag och flippar, vilket är en av mina många destruktiva tendenser, liksom att jag sitter då hela tiden. Men jag googlade ju för fan för 2 sekunder sedan. Det kan ju knappast ha kommit. Så att det försöker jag då frigöra med den där perioden. Det blir så det hade jag efter millennium, en enorm självmedvetenhet som inte är särskilt smickrande och bra eller konstruktiv på något sätt.
Men det är så intressant tycker jag att liksom en människa som är på din nivå med dina framgångar och alla dina jävla terapitimmar i bagaget. Mm, mm. Att du fortfarande håller på med det där. Alltså att du fortfarande kollar Twitter vad folk skriver om dig. Och att du fortfarande är fullkomligt...
Att jag fortfarande att jag liksom inte har lärt mig ett jävla skit.
Och du vet exakt vad det stod i Aftonbladet-recensionen också.
Ja, inte riktigt, för den var lite politiserad. Men så där har jag blivit lite starkare. Men jag blir inte så mycket bättre.
Nej.
Faktiskt. Mm. Det pågår. Jag får lära mig, jag kommer inte bota mina sjukdomar och neuroser. Jag får bara lära mig att leva lite bättre med det.
Okej. Okay. Mm. Men Obscuritas, den känns så himla research-tung, är den det?
Ja, den är ju researchad, men jag hoppas inte att den känns research-tung. För själva grejen med researchen är ju att den inte ska märkas.
Förlåt, det var kanske...
Nej, inte alls.
Jag bara menar att det känns att det har gått in mycket research i den.
Ja, det har gått in mycket research. Mm. Och sen försöker man ju då frigöra sig. Ofta när man sitter med research så blir man, fan vad jag har läst på. Mm. Så man liksom redovisar det här. Titta vad jag har läst. Mm. Och så blir det tungt. Ungefär som man ska berätta någonting. Så ofta med den här researchen är att den knappt ska märkas. Det ska vara små detaljer. Men det är klart, så har jag alltid jobbat. Och så kommer jag alltid vara en journalist. Liksom. Mm. Jag sitter hela tiden och försöker begripa det jag håller på med.
Men hur har du förstått Kabul till exempel? Har du varit där?
Nej. Nej, men jag har läst hur mycket som helst. Jag har talat med folk. Och sen så är det ju... Det är skrivet så väldigt mycket om talibanregimen, men vad jag fick ljuset på när jag var på en middag på Polarpriset, när National Institute of Music fick Polarpriset för att ha bevarat, hjälpt unga att utbilda sig, det är ju att islamismen i alldeles galenskap, det är inte bara liksom kvinnor och andra som tycks bryta mot deras religion som de förföljer, utan också musik. Mm. Och det där fascinerade mig liksom. Vad är det som gör musiken hotfull? Mm. I någon mening kanske du rationellt kan förstå det. För musik får oss att, liksom att tappa oss. Vi slungas ju med i någonting annat. Och för den renläriga kanske det är hotfullt. Och det här gjorde att jag blev så djupt fascinerad. Och liksom fick en tanke helt enkelt att göra det. Och då tar jag reda på så mycket jag kan om det.
Var det där, alltså efter millennium, jag vet inte när den här idén föddes, fanns den redan när du höll på med millennium?
Nej, den fanns inte alls. Jag var så otroligt ambivalent vad jag ska göra när jag slutar med millennium.
För det var ju redan medan du jobbade med dem.
Ja, absolut. Jag kan inte hålla på med det hela livet, jag vill inte bli Stieg Larsson hela livet. Men vad ska jag göra nu när jag är fri och har faktiskt möjligheter att göra vad jag vill? Ska jag ta tag i den här gamla boken om min pappa? Om min bakgrund, ska jag försöka skriva något smalare litterärt? Och sen så började jag känna att de utländska förlagen ändå, du vet, jag var ju lite kassakall, ska du inte göra någonting? Och sen så sitter jag i den här intervjun och så börjar jag få en idé att jag ska göra någonting om Sherlock Holmes, förena olika 2 samhällsklasser, och jag liksom plötsligt får bilden av 2 gestalter som jag har tänkt på under första delen av turné, som jag nämnde för en journalist, Jorben de Jol på idén. Och då händer det här att det bara, för då är jag så hypad liksom. Mm. Och då flashar DN och så plötsligt så har jag budgivning i alla de stora länderna. Mm. Och det, ja, då är jag ju förstås helt manisk och känner mig så jävla häftig. Så här, fan, jag liksom, jag knäcker en idé. Och så bara vill alla ha den. Mm. Fy fan, du vet. Jag sprang omkring där och var glad. Och så kom jag hem och min mamma dör. Hon, jag avslutar min turné och åker hem till henne. Ser henne då precis, vi har ögonkontakt, så dör hon på morgonen. Och då förstår jag ju liksom, i sorgen av detta, liksom att jag befinner mig i en situation där jag måste skriva det här. Jag har kanske inte tag i min egen sorg. Och då har jag ju inget. Då har jag karaktärerna. Jag har inte ens gång formen för berättelsen. Jag vet inte vad din fråga var nu, men då gör jag det som jag alltid har gjort. Att vad är dina personer? Vad är det du liksom har brunnit för och gått igång? Och då såg jag plötsligt det här med musiken. Mm. Varför ger man sig på? Varför är musiken så hotfull? Och sen hade jag väl också den här tanken om skönhet. Det är ju då ständigt någonting vi talar om. Men att skönhet väcker ju inte bara vår åtrå eller vår beundran. Det väcker också en enorm aggression. Om det är någonting som är utom räckhåll. Det är liksom en skönhet som vi inte kan få. Så, som vi liksom på något sätt upplever att vi ser bakom ett galler. Och då hade jag väl den där surrade någon slags Mozart-Salieri-tanke då. Enligt filmen att man skulle kunna, att den här musiken blir så hotfull. Just kraft av liksom sin skönhet. Och så började jag då försöka vrida ihop det, researcha.
Vet du vad, det kanske är en otroligt banal analys av dig som person, men när du berättar det här nu om din mamma, kan det vara så att du har skjutit allting framför dig?
Skjutit vad då?
Du har skjutit upp sorgen.
Jag har skjutit upp sorgen. Mamma sa alltid, precis som pappa då, skriv. Så jag kom hem. Så fick jag måste liksom skriva om det här. Det här är det största som har hänt med det. Det är en person jag älskat mer än någon annan. Ja, bortsett från min nya familj. Och så går jag hem och i ett rus bara skriver en artikel. Jag vill skriva liksom en fin nekrolog. Och då är jag liksom upptagen av den. Istället för min mammas sorg. Jag skickar den till DN. Och sen inom loppet, liksom bara en halvtimme efter jag skickat den, så ringer både Björn Wiman och Åsa Bäckman då på kultursidan. Och säger... Men David, hur är du med dig? Hur har du? Hur känns det här? Och då sa jag, ja, det är okej. Men jag var bara intresserad av en sak. Vad tyckte du om min artikel? Och efteråt är jag helt knäpp. Och det är inte det för att jag är mer intresserad av min artikel än min mammas död. Utan för mitt huvud hade gått igång på något helt annat. Förstår du? Mm. Jag blev som ledsen för att de inte berömde min artikel. Mm. Istället för att beklaga min mammas död. Och det var ju tecken att jag verkligen inte hade tagit tag i någonting. Jag hade liksom bara att skriva om det. Och sen skulle jag då lyckas med det här projektet. Sen satt väl mammas död i där. För det är den här perioden då också. Nu är vi ju tillbaka till ursprungsämnet, sorry. Men då slår ju verkligen där julen 2019, början på 2020 och pandemin kom. Då slår ju verkligen depressionen till mig bara som en jävla liksom... örfil där jag går i golven. Och då sitter jag också. Jag kan inte skriva det här. Och då vet jag inte vad som är mamma och vad som är bad och vad som är en känsla av att jag är oduglig och har lovat för mycket och varit liksom manisk också och bara jublat över de här pengarna jag fått i förskott. Då var det low punkt kan jag säga. Mm. Fy fan.
Men om du skjuter upp sorgen där och sen går du in i en djup depression. Min känsla, det här kanske är alldeles för privat. Du får väl stoppa mig i sådana fall.
Men... jag har ju varit så transparent och pirat.
Ja.
Privat, ja. Pirat.
Otroligt pirat.
Ja, ja.
Nej, men alltså, är depressionen på något sätt, går det att sätta ett likhetstecken med bearbetning? För det är ju inte min känsla alls.
Likhetstecken med bearbetning av...
Av just sorgen, tänker jag nu.
Vet eller inte. Jag tycker sorg finns ju någonting liksom, sorg lustigt nog ett positivt värdeladdat ord, för då är du ändå på väg mot någonting förlösande. Du vet, du sörjer, du gråter, men innan sorger så kommer någonting helt krampaktigt liksom oförlöst. liksom en depressionens knut liksom. Och vad den kommer vet jag inte ifrån. Men då hade jag verkligen katastrofscenarier. Att jag inte kommer klara det här. Och jag hade tagit emot alla de där pengarna. Och jag mindes just min mammas ord, en Stig Dagerman, som också på, fick stora förskott. Och såg alfabetet som en kyrkogård med 28 gravstenar. Alltså. Men ja, vad ska jag säga? Men det gick ju... Jag vet inte, sitter jag här som jag är hos min terapeut nästan. Men du är väl så bra intervjuare. Men pandemin gjorde ju det att jag liksom fick inte den stimulans som ändå rycker upp mig. Och det kanske jag inte hade, men jag tyckte det var väldigt skönt att jag slapp sprattla och stå och vara rolig på en scen. Det var ju jätteskönt. Men efteråt kan jag förstå att de där små liksom kickarna ändå håller mig uppe. Och så plötsligt hade jag ingenting. Jag sitter bara där oduglig och liksom skriver oändligt långsamt. Så att jag blev väl som så många andra. Vi har väl många berättelser som kommer berättas hur vi var i pandemin, men jag klarade den ingen vidare.
Nej, men för jag tänker på det faktum att så här, och det är inte, absolut inte ditt fel, men det går ju inte
och att säkert.
Lugn och fin. Nej, men det går ju inte att hitta en intervju utan att din pappa kommer upp.
Nej.
Och då, det är ju som sagt då, det är liksom söndagsintervjun, det är sommarprat och det är liksom min sanning. Sommarpratet är ju ditt fel. Men i övrigt så men i övrigt så är det liksom det blir, alltså det är som att du aldrig blir färdig med det. Och jag menar, för varje intervju då, den här uppenbarligen är inte undantagen, så ska Olof upp liksom på bordet. Och sen berättade du också för tidningen King, tror jag, att du, det hade varit väldigt mycket kring din far i Stjärnorna på slottet som vi inte har sett.
Ja, men det blev ganska bra. Jag har sett det faktiskt.
Ah, okay.
Det blev inte så mycket.
Ja, hur som helst, han kommer upp. Och då tänker jag sådär, om jag nu hade min amatöranalys att du liksom har skjutit framför dig sorg kring din mor. Kan det vara så att det finns vissa saker med din pappa som du fortfarande inte är klar med?
Jag blir aldrig klar med honom, men kanske andra saker som upptar mig nu på något sätt. Men det är klart att jag aldrig kommer undan att hela mitt liv är präglad. Min person är präglad. Min prestationssång, min känsla av otillräcklighet, min undran om jag är skärpt och begåvad nog. Allt det som finns i det här kommer ju därifrån. Sen tycker jag väl kanske att jag har frigjort mig lite bättre. Att jag inte återvänder lika mycket.
Du har ju sålt fler böcker än han.
Sorry?
Du har ju sålt fler böcker än han.
Fler böcker, även om hans måttstock inte var det kommersiella.
Nej, jag förstår det.
Han skulle mer få belöning av den litterära guden som fanns där någonstans. Med ett obarmhärtigt kvalitetsbedömning. Men han var ju också en duglig person som hela tiden skrev brev, polemik, en aktiv liksom person. Medan jag är liksom mer förlamad, så där kan jag ju fortfarande känna mig. Men jag tror väl att jag är lite friare från honom. Mamma tog över lite grann.
Mm. Okej. Okay. Men är du färdig med mamma då?
Nej, aldrig i livet. Det kommer jag aldrig vara, hoppas jag. Ja, men det som jag har sagt många gånger, men det stämmer liksom. Ja, nu satt jag i den här intervjun med... Vad har du gjort idag, David? Ja, det är bra. Men jag satt med den här Kristoffer Trump. Känner du till honom? Så, ja, det är en väldigt trevlig kille. Och jag påminner mig om det. Olof, min gamla vän här på 50-talet. Ja, och vad pratar ni om? Så här? Ja, men du kan inte tjata om Olof igen. Så där. Förlåt. Men jag känner fortfarande liksom min impuls. Jag vill ringa henne och berätta.
Ja, fint.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.
Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente!
Det är så där med idéer som ligger och kliar, tänker jag. Om de inte blir av, är de då värda att liksom, ska de få fortsätta klia? Kommer liksom den här uppväxtskildringen som du uppenbarligen fick ett förskott för för 30
precis.
År sedan?
Ja, var det precis.
Och den är fortfarande inte ute. Var, nej. Liksom...
nej, men då smyger sig in på något annat sätt. Nu smyger sig mycket in i min roman. Så där. Det är ett annat sätt att ta tag i ens liv. Mm. Att smyga in det i fiktionen. Du kommer alltid att använda det. Och tankarna du har ägnat åt det kommer du ha användning för. Så att det är ju vad idéer just ska vara. De ska inte bli av. Några ska bli av, och i bästa fall så är det de bästa. Så det tror jag inte är någonting. Och nu har jag hållit på så mycket, så jag har nästan skrivit en bok genom att prata om det så mycket. Men jag kanske skriver den boken nu varje dag, jag vet inte.
Är det mycket Olof i din romankaraktär Räcka?
Nej, men han är ju präglad lite. Det finns ju väldigt mycket i det. Det pratas om, jag pratar om en Räcke-mytologi, så där, om att du ska vara sensitiv och högt begåvad och också ha dina sensitiva, kanske black dog som man säger, han citerar Churchills liksom depressioner och den kravbild som har funnits från familjen. Så det är klart att jag brukar ju säga att han ligger ganska nära mig, bortsett från funktionaliteten.
Jo, men precis, du skriver ju som förälskad i honom, skulle jag säga. Alltså det är som det är, det är som att han, du fyller honom med allt det du inte är, får jag en känsla av.
Ja, jo, kanske en idealbild då. Bortsett från att han är ännu mörkare möjligtvis, eftersom han faktiskt står där och ska hoppa. Ja.
Ja, fast det känns också som att du romantiserar hans dekadens.
Usch ja, det ska man inte göra. Det känns ju gammalt och förlegat att romantisera dekadensen, men det kanske jag har en förkärlek att göra ändå. Mm. Och det är lättare att romantisera den i fiktionens värld, litterära världen. Där är det ju roligare med personer som är trasiga helt enkelt. Och om jag nu ska romantisera, så får jag ju ta ett ämne som jag kan lite grann om. Mm. Sen tycker jag att det är ganska häftigt ändå med folk. Alltså, det är inte så på något sätt att jag tror att det finns något bra liksom, i missbruk överhuvudtaget. Men det är vackert och det är fint att skildra folk som trots missbruk kämpar. Och där missbruket är en del av någonting liksom djupt komplext. En slags pågående självmedicinering.
Om vi nu konstaterar att han på något sätt är det som du... inte är. Vad är det han har som du avundas?
Han är ju briljant. Och det har jag ju i hela mitt liv varit så djupt fascinerad av hög begåvning. Den som ser det inte andra ser. Den som ställer sig lite utanför sin samtid. Eftersom jag tycker att vi så många, jag framförallt, hela tiden på något sätt sätter upp fingret i luften och ser vart det blåser. Jag kan ofta skamligt känna att jag har liksom tagit en konsensusidé när folk är överens om någonting och det kanske är höga auktoriteter som säger en sak. Jag har varit intresserad till exempel av Palmemordet, att jag på allvar trodde att Christer Pettersson hade mördat Palme för att jag tyckte att det var så många som sa det. Det var på något sätt som jag befriades, eller mitt kritiska tänkande försvann helt enkelt. Mm. Och när någon ser klart, vågar ta ett steg utanför, så är jag enormt imponerad av det och har sökt mig till sina karaktärer. Och just det där som Räcke gör, att se det lilla i det stora. Han citerar ju en paleontolog då på 1700-talet som heter Cuvier, som upptäcker några benbitar. Och på 1700-talet så trodde man ju förstås då att det som stod i Bibeln var sant, att alla djur hade skapats då av Gud under de här 6 intensiva dagarna. Men han ser ett djur som inte riktigt stämmer med det här. Det är varken en elefant eller en noshörning. Han kallar det en mammut, och sen ser han flera benbitar som inte stämmer överens. Och då kommer han till slutsatsen att det måste ha funnits världar tidigare med helt andra djur och växter. Mm. Och den tanken, att man får en liten iakttagelse av benbitar, upptäcker hela världar.
Ja, visst. Mm.
Mm. Och den typen av liksom skarpsynthet har varit så djupt fascinerad. Tittar man tillbaka så är alla mina karaktärer, jag skrev en bok om Alan Turing, jag har hela tiden varit intresserad av den typen av... av skarpsinne, den som ser lite mer än oss andra.
Mm.
Och det avundas jag, och det försöker jag skildra.
Men har han påverkat dig i så mått att du liksom, alltså, nu kanske du inte har rört dig så mycket, du har ju kanske inte satt, när satt du på en buss senast förresten?
När jag satt på en buss?
Ja.
Igår åkte jag buss med min son till Östermalms IP.
All right. På bussen då, gör du några sådana räckeska observationer numera?
På bussen stod det för övrigt, för det koncentrerade min son, stod en skylt så här, Lagerkrans är tillbaka.
Okay.
Och då frågade jag, har jag verkligen varit borta? Ja, sa min son. Det känns som... det var en annan... Nej, men då kan jag ibland göra det, eller också gör jag det inte alls.
Mm.
Jag kan vara förbluffande blind. Men har jag en egenskap som kanske höjer sig över medelmåttet, det är nog att jag kan se lite bättre hur folk mår.
Okej. Okay.
Det är en slags sensitivitet jag har, en överlevnadssak, och kanske också för att jag var så intresserad av själsliga mörker eller så. Jag anar, det vet jag, jag anar fortare i ett sällskap om det finns oro eller sorg eller aggressivitet i en öga. Så där har jag en slags hypersensitivitet.
Mm.
Och det har ju också räddat mig många gånger, eftersom jag ögonblickligen ser om någon börjar bli liksom aggressiv och jag kan se dissonanser och sådär i ett sällskap.
Ja, precis. Du, älskar du Mikaela Vargas på samma sätt som du älskar Räcke?
Ja, det får jag nog säga. Hon är ju egentligen mer jag på många sätt. Även om jag kommer väldigt långt ifrån Husby, så har jag hela tiden den känslan av att jag är utanför och inte når in. Att jag liksom står någonstans och tittar in mot ett fönster där det ser vackert ut. Och jag är utestängd från, så jag har väldigt lätt att förstå utanförskap. Sen kanske jag inte riktigt kan förstå just ett utanförskap i Husby, men jag tycker nog att hon är väldigt lik mig. Och jag känner också det där som jag har ju känt en stor del av livet innan jag på senare år kanske blev lite mer förlöst. Att jag har drabbats av så mycket självcensur. Jag har tyckt mig förstå saker men inte riktigt pallat att säga dem.
Mm. Har du sålt filmrättigheterna till boken?
Ja. Det har jag gjort, och det var, jag vet inte, jag har en massa agenter som säger att jag inte får säga saker för det är inte offentligt, och det kommer att offentliggöras, men det var väl det största suget jag varit med om, och det är väl kanske inte, det är väl också marknaden att det ser så ut. Det är liksom en sån här gold digger, man söker, jagar innehåll. Så det var en mycket märklig upplevelse, som jag alltid drömt om att jag ska sitta någon gång och pitcha en idé för ett filmbolag. Men nu vändes hela situationen. Nu satt filmbolagen och pitchade för mig varför just de skulle göra det.
Mm. Och du har gjort ditt val då uppenbarligen?
Nu har vi gjort ditt val, och jag tyvärr alltså, får inte säga det, för ja, det är så det ser ut i den här
Så vi, jag kan till exempel inte få veta ifall den stannar, alltså ifall den ska filmas här eller i Sverige.
Nej. Såna grejer. Men det är, inte, det är jätteintressant för övrigt, men det är kanske inte en fråga som intresserar hur originalspråket plötsligt har på allvar fått kraft.
Berätta.
Nej, men förr i tiden så skulle man göra en internationell succé, så skulle man vara på engelska förstås. Annars så stannar de i marknaden. Men nu har vi ju det mest flagranta exemplet, det är ju förstås den här koreanska Squid Games som är på koreanska. Att det verkar som nu det är liksom ett annan mottaglighet. Man tycker att det är äkta. Så att saker på originalspråk faktiskt har en förmåga som aldrig förr att färdas internationellt. Så att även om man satsar stort så är det inte helt säkert att man gör det på engelska. Det är ganska intressant.
Mm. Och det, så skulle det kunna bli.
Så skulle det kunna bli.
Ja. När får vi veta mer om det här?
Jag hoppas att vi får reda på det snart. Mm. Det ska ju, ja.
Ja. Spännande. Du, förlåt att jag inte vet det här. Men,
du
men...
som jag, så här, massa ursäkter hela tiden. Ja, jag gillar det. Så jag säger förlåt, förlåt hela tiden.
Mm. Ja. Ja. För att inte tala om dina romankaraktärer, de är väldigt artiga.
Ja.
Och det är ju härligt tycker jag, för artigheten... Ja, det, kan, det är inte jag som har hittat på det, va? Men det är ju ändå liksom någonstans kittet i oss emellan.
Ja, nej, men det är en underskattad konstart och det gör som håller oss samman.
Ja. Men du som är något marginellt äldre än jag, mm. alltså, har vi tappat artigheten eller har vi alltid varit dåliga på det i Sverige?
Jag tycker väl att vi har, kanske jag vet inte, tappat det, men jag tycker att folk skulle förstå hur mycket det skulle ge dem. Artighet är ju inte bara någonting som du ger till andra. Alltså du ger dem erkännande, du är trevlig mot dem, utan du växer också själv så mycket. Det är enormt trevligt att se goda saker hos andra. Ibland är det så hemskt att du till och med får ett överläge för att du... Men det är inte det jag menar, att det är väldigt gott för din egen person. Mm.
Något slags vardagsaltruism.
Ja, du möter folk och du försöker se någonting gott i dem. Och det kräver ju också en slags socialt mod.
Mm.
Att du kan ge en komplimang, en lätt kommentar. Du kan bara, och det är inte bara så att de kanske kommer lite gladare från det mötet. Du kommer också göra det.
Mm.
Så att det är också apropå depressionsbekämpande saker, så är artighet inte så dumt. Och när jag inte förmår att vara artig, då mår jag väldigt dåligt.
Okej.
Okay. Mm. Det är ju, ja.
Mm. Mm. Men det är, ja, precis. Men kan du använda artigheten för att liksom komma upp i mode, så att säga? Skulle
ja,
du kunna...
man kan, det tror jag man, fake it till you make it. Alltså, du kan spela.
Mm.
Det säger jag ofta till alla. Spela glad. Mm. Och du kanske till och med blir på kuppen.
Just det. Ja, men det är faktiskt intressant att det rätt ofta funkar.
Ja, det funkar.
Och har du skrivit en trilogi? Eller ska det bli en trilogi?
Ja, eller jag har till och med skrivit 5 bokkontrakt i några länder. Så att jag sitter väl här. Det var också en del av min ångest. Att, herregud, jag gick fort att skriva massa böcker.
Mm.
Då kände jag att jag ska inte bara misslyckas en gång, utan 5 gånger. Men nu känns det roligt bara.
Mm. Då har du liksom idéer för resten av...
Nej, det funkar inte så. Jag har inte den kreativiteten. Jag försöker överleva bok efter bok.
Okay.
Men jag har ju lite trådar om hur det ska gå för karaktärerna. Det är ju inte bara, jag ska inte bara hitta en story. Karaktärerna ska utvecklas och sådär.
Ja, det är ju trådar som inte är, som ligger lösa på...
Ja, verkligen. Och det ska hända saker. Och min Mikaela ska ju växa lite. Hon ska ju inte bara vara en Watson sidekick, utan hon ska växa liksom på alla sätt. Hon är ju ung. Och det är olika förgreningar, så det tänker jag väldigt mycket på.
Kul, tycker jag. Jobbar du med synopsis alls?
Nej, inte egentligen. Jag fick skriva synopsis en gång när man övervägde om jag skulle skriva den fjärde boken i Millennium-serien. Då var jag otroligt förbannad. Vad fan ska jag hålla på att skriva en synopsis?
Mm.
Lita på mig. Men jag skriver synopsis ibland för jag måste, men de visar sig aldrig hålla. För det händer så mycket. Så jag försöker hela tiden hålla synopsisen pågående hela tiden i huvudet. Sådär.
Vi kanske ska förklara för lyssnarna att det är rätt vanligt, tror jag. Jag undrar om det alltid har varit det. Jag tror inte det. I förlagsvärlden att de vill se någon slags genomgång av bokens kapitel typ.
Mm.
För
att kolla så att de ska förstå vad är det vi köper och är det här genomtänkt och så. Den här gången för mig så krävde de ju ingenting. Och det berodde på att de inte hade tid att kräva någonting. För att jag knäckte den här jävla idén. Och sen så är det så i den här konstiga och det här orättvisa livet. Att antingen vill folk ha någonting. Eller också vill de inte ha någonting. Och här råkade det bli så att plötsligt fick någon för sig att det här var väldigt intressant. Och då gick det så fort. Så att ingen liksom hade tid att kräva något synopsis. Utan det bara pang såldes innan det fanns mer än ett litet embryo till karaktärerna.
Men... Och du då med din jättedåliga arbetsdisciplin.
Ja, precis.
Hur liksom, är det så att du sitter fram i korta stötar skriver och sen ju, har du en deadline liksom som du, så att dina arbetspass växer?
Ja, så småningom kommer ju deadlinen och då måste jag också sätta ett pensum, för annars går det verkligen totalt åt helvete. Då måste jag skriva ett visst antal sidor. Men i början så håller jag bara på fram och tillbaka och försöker hitta en ton och då kan jag vara hur jävla okoncentrerad som helst. Och så plötsligt förstår jag, det har gått 2 månader och du har liksom inte kommit någonstans. Då börjar liksom paniken rulla på. Och trots nu, jag vill nästan inte räkna många böcker jag har skrivit, för det är säkert alldeles för många. Men hur många gånger hela tiden har jag en känsla av att det går åt helvete. Det har visserligen klarat att det, rent statistiskt borde jag ju känna att det kommer gå den här gången också. Mm. Men ändå känner jag, nu går det verkligen åt helvete. Mm.
Är det att du tvivlar på att, alltså, hatar du det när du öppnar det på morgonen och tittar på det du gjorde igår?
Nej, men det är väl det att jag inte kommer någonstans och liksom inte fokuserat och det höjer sig inte och så har jag den där. Men det är mycket möjligt att det är också någonting jag behöver, den där känslan av katastrof. Mm. Att det är liksom en drivkraft. Jag vet inte, högmod behövs ju kanske också, det är en skrivprocess, för du vågar lita på allting och tror att du är fantastisk, men jag har det väldigt lite. Utan jag tvivlar och i det tvivlet kanske finns någon slags liksom kvalitetsöversyn. Och sen plötsligt förstår jag att nu måste du bara börja skriva.
Mm. Hur stor hjälp har du av din redaktör?
Ja, men jag tycker att det har hänt någonting jävligt kul i förlagsbranschen, att redaktörer och förläggare har blivit så mycket mer aktiva. Och det gillar jag. Jag menar, i den gamla världen så stod ju redaktörerna och förläggarna och bugade inför författaren. Bara tanken på att de skulle komma med synpunkter, du vet. Mm. Min pappa liksom, jag tror inte han visste knappt vad det var, en redaktör var för någonting. De kunde ringa någon så här och säga att ja, det är ett stavfel på sidan 74, men författaren vet säkert det redan, men vi vill ändå påpeka det. Men sen dess har ju redaktörerna flyttat fram sin roll och nu ska jag den andra. Jag vet inte när det här känns, men nu ska jag i början av december. Så ska jag ha ett brainstorm-möte med min förläggare och min redaktör. Och det tycker jag bara hur jävla roligt som helst. Mm. Så länge jag känner att min egen idé bär. Då drar jag och tänker så här. Och så börjar de tänka så här. Och sen går vi ut och tar ett glas. Förlåt, ett glas igen. Och så sitter vi och snackar och så där. Och det är otroligt kul. Och det tror jag överhuvudtaget. Jag tror att bokbranschen mår väldigt bra av det. Mm. Författaryrket har varit för ensam. Allt kreativt arbete mår bättre av att ha många synpunkter utifrån. Sen måste ju författaren ha sin integritet så att man inte bara böjer sig för varje råd. Mm. Men jag vet att böcker blir bättre om man involverar, diskuterar.
Det finns ju, jag vet inte om de gör det fortfarande, men när jag var inne i stand-up-världen så fanns det ju små kluster.
Ja, det har du gjort också, jag vet.
Det fanns små kluster av komiker som liksom sågs på något café och sen så hjälpte de varandra med deras material helt enkelt. Skulle inte det vara mysigt ifall man kunde göra så med sin romanidé?
Jo, skulle man sitta då med andra författare, de är så upptagna, det kunde man kanske göra. Ja. Det kan man göra. Det finns ju vackert, och jag träffade ju Fredrik Backman här och Niklas Natt och Dag som sitter mitt emot varandra. Mm. Det är fint, de började båda som frilansjournalister, du vet, och så. Så att det är kanske en bra idé. Jag tycker det är skönare när folk är liksom inriktade på mig. Det här är en grupp, det är vi, nu kör vi din.
Jag fattar. Mm. Men du är ju också aktuell faktiskt med, du är ju bioaktuell.
Ja.
Ja.
Klarar du det? Och det blev så bra.
Ja, vad kul.
Det blev så jävla, jag ska inte göra, ni får ju se det, jag vet inte när det här, men jag såg det första gången och sen, vad är det här? Och sen så, min son spelar fotboll. Bakgrunden är också att han har brutit nyckelbenet, tycker man, jättesmäll för honom. Han spelar ju fotboll på så här hög pojknivå, så bara stod nyckelbenet rakt ut, så han kunde liksom inte spela på 2-3 månader. Fruktansvärt jävla smäll. Och så kände jag att jag måste göra någonting för laget, han ska komma tillbaka. Och då fick jag en idé, varför inte ordna en förhandsvisning för Hjalmars fotbollslag, 13-åriga killar med föräldrar. då, jag visste inte riktigt vad jag tyckte om filmen. Och så gick vi in i den där, vi hyrde en liten salong på filmhuset. Och den satte igång och det var helt magiskt. Och jag kände liksom energin från de här pojkarna. Jag ska inte jag, men jag blev liksom lycklig över att det faktiskt blev så bra.
Mm.
Och när det gäller nu Zlatan, jag menar, jag älskar Zlatan. Jag beundrar Zlatan. Men man orkar inte riktigt med det där att han är larger than life och best of the best. Nu får vi liksom den storyn som grep mig.
Mm.
Det är ju den här unga, osäkra killen som känner att Sverige är en stängd dörr. Men som får forcera sig in med liksom kraft, motstånd med allting. Det är hela den där historien om killen som slår sig fram.
Mm.
Det är liksom coming to age story. Och det menar jag, jag är med och skriver manus, jag har varit med och lagt upp den historien tillsammans med en manusvetare som heter Jakob Bäckman, men det är ju mest regissörens förtjänst förstås, Jens Sjögren. Men jag blev väldigt gripen av filmen och jag vet att Zlatan blev det också.
Ja. Kul, så nu när du ska filmatisera Obscura?
Ja, och det är då frågan hur mycket jag ska vara involverad i detta.
Förlåt, sa jag fel titel nu?
Obscuritas, det kan ja, du låta säga. Nej, men det, är inte, det roliga med det här med Zlatan-filmen nu, vi får ju se vad andra tycker om den, men det är ju att Biril som gör den här filmen redan sa, du ska vara med från början, tänka att vara med. Och då, jag åkte ju på jordens smäll. Jag har nästan inte talat om det tidigare för att det var så jävla jobbigt. När jag skrev första millenniumboken, då åkte Sony Pictures hit med hela sin liksom ledning och bjöd mig på middag på gondolen. Det var ju bara jordens grej. Jag tror inte det var sant. Det var ju liksom lite en annan David då.
Mm.
Det är liksom Sony Pictures, Sony Columbia kommer och de ska göra en stor film liksom om min första millenniumbok, The Girl in the Spiders. Jag bara, wow! Och det, jag får inte se så mycket av vad de håller på med, men jag tänker, de här jävla smarta människorna, för fan, Hollywood.
Mm.
Och det kommer någon regissör som jag får träffa med lite så här, jag ska vara finkänslig nog och inte nämna hans namn, men han ser lite cool ut så här, du vet, med kepsen på sned. Och jag tänker, fan vad det här kommer bli bra. Och så blev det bara pannkaka. Claire Foy då, du vet, som hade spelat i The Crown, fantastiskt, Lisbeth Salander. Men filmen var ju så bortom all kritik.
Mm.
Jag försökte bara förtränga och egentligen inte uttala mig om det. Den gick ju inget bra heller. Trots att det var liksom en stor, det var ju verkligen en major thing. Och det där kände, det där får inte hända mig igen.
Mm.
Att jag, och det är också den där återvända, att jag litar på folk. Så, här kommer det. Klart att de vet hur man gör i Hollywood.
Mm.
Men nu ska jag försöka, om jag gör sånt här, som film har blivit en enorm viktig sak, så vill jag ju vara med.
Men det låter väl superrimligt. Du kan väl få någon slags sån exekutiv producent?
Ja, men lite så. Jag vill vara med och det har varit så underbart med den här Zlatan-filmen faktiskt. Vi får ju se den, men jag tycker faktiskt att den är underbar. Och den säger någonting om Sverige på den tiden.
Se fram emot att se den. Såg att den ligger tvåa på biotoppen i Italien eller vad?
Ja, den, efter Marvel-filmen så gick ju bara som buff.
Mm.
Jag trodde man ändå var en smal film. Det är ju ingen liksom jättebudget på något sätt. Men det finns någonting där.
Var du på premiären i Italien?
Nej, det kunde jag inte. Nej. Det kunde jag inte.
Jag förstår. Du, vad vill du göra mer av?
Ja, nu vill jag väl inte göra så mycket mer av någonting. För jag tycker att jag gör för mycket av allting. Jag vill faktiskt få lugn. Nu känner jag att jag har fått en bra start där. Nu vill jag nog se till att jag skriver någonting riktigt bra. Och att jag ska kunna skriva någonting ännu bättre.
Mm.
Det är en bok med ett ganska lätt anslag, de här serien. Det ska vara lite roligt så, men jag vill ändå ta tag i det. Men jag nu har en karaktär som lider av de här depressionerna, så vill jag göra det på riktigt på något sätt. Att kombinera den här känslan av lite lätt underhållning med någonting som tar tag. Också smyga in mitt eget. Det som återvänder till det som har tjatats om i Mocke. Skriva på allvar, du vet. Att jag vill. Så att det vill jag nog göra. Och sen så synas sådär lagom mycket för att böckerna ska gå bra, men annars vill jag nog hitta någon slags lugn, få tillbaks läsningen. Ja, så att jag vet faktiskt inte. Och sen har världens banalaste kommentar. Det är roligt.
Ja.
Jag skulle också vilja liksom känna det där lite lätta bara. Umgås, prata, ta idéer, träffa liksom begåvade människor, spåna, tänka. Och kanske, nu vet jag vad jag vill göra. Jag vill engagera mig. jag vill bli liksom politiskt mer aktiv. Vi har en värld som går åt helvete på så många sätt. Framförallt på två sätt. Det är förstås klimatet och sen det här hotet mot demokratin. Hotet mot yttrandefriheten. Och att det är nu en sån oerhörd liten minoritet av världen som faktiskt lever under demokrati. Hot från Ryssland, Kina och Östeuropa som faller ihop. Där demokratierna faller ihop. Och det vill jag göra mer av. Och det är också ett tecken på att jag känt mig deprimerad och inte liksom vågat ta tag i det. Men jag vill också vara, om jag får en allt större offentlig roll, så vill jag vara med och ryta.
Mm. Ja, det låter väl supervettigt. En kanske stor fråga eller liten, jag vet inte. Men har du vågat tillräckligt i livet?
Nej, absolut inte. Absolut inte. Jag har inte vågat. Jag har varit väldigt ängslig. Inte bara då att jag var, det bryr jag mig inte. Det är inte så att jag vill vara liksom kroppsligt mer våga och kasta mig ut i som bungyjump. Men jag tycker att jag har varit intellektuellt lite ängslig. Och inte vågat säga det jag kanske borde säga att jag fortfarande. Så det skulle jag väl också vilja ha. Det ingår ju också i ett politiskt engagemang. Att jag skulle vilja vara mer intellektuellt modig. Och inte bli liksom sådär som jag kan bli. Så vem trillar upp? Ja, du vet så. Det vill jag bli. Jag vill bli kaxigare.
Du kanske dyker upp på debattsidorna här framgent.
Eller? Ja, eller liksom tar ställning till någonting överhuvudtaget. Och vågar ryta när någonting. För det känner jag att jag har flytt undan lite. Mm.
Hur var det att göra Stjärnorna på slottet?
Det var ganska jobbigt. Men det berodde på att jag inte mådde bra. Mm. Helt enkelt. Så jag hade det. Jag tyckte väldigt mycket om dem. Jag träffade Grit Molvig som är liksom en förtjusande person. Pelle Andersson, Marika Karlsson, Carola också. Men jag var liksom inte, det är ju en del av om man är en sån person som jag. Är man hudlös, inte mår riktigt bra, så är det väldigt tungt att vara i den typen av liksom artificiell värld. Där det pågår liksom en ständig show. Så jag tyckte att det nog var väldigt jobbigt. Men sen så tror jag ändå nog att när jag fick min dag, på något sätt lyckades de här strålkastarna i kamerorna liksom föra mig upp på scen igen. Mm. Och det är väl det liksom intressanta i mitt liv och många andras liv, hur jag pendlar mellan de här två rollerna. Åskådare, den lite krampaktiga åskådaren. Kan du tänka dig om man tittar på en pjäs och så är det någon plötsligt som någon på scenen som frågar åskådaren om man vill säga någonting. Du vet hur jävla bortkommen man skulle vara då. Och den rollen kommer jag ofta in ibland. Men ibland så blir jag liksom deltagaren, aktören. Så att jag har verkligen, jag tyckte det var fint gjort det där, men jag var ju ganska, eller jag var väldigt dåligt skick. Men jag tyckte att det var, jag tyckte om dem.
Men har du tillräckligt bra, alltså har du tillräckligt bra hjälp för att få ordning på det här med dina demoner?
Nej, det vet jag inte. Jag vet liksom inte om jag finns så mycket hjälp jag kan göra. Man kan prata om det när man kan medicinera det, men det får man ju också vara försiktig med, så att jag, det vet jag inte. Jag har väl alltid haft en känsla av att det får jag lösa själv och skäms över att jag löser det så dåligt. Och jag vet egentligen inte, nu har jag kommit in det och jag har delvis fått gott gensvar när jag pratar om det här, så det är därför jag fortsätter, eller för att jag inte kan låta bli. Men det är ju en skam också att må så dåligt. Det är ju liksom, vad fan, när man har det så bra, varför ska man må så dåligt?
Ja, men jag tänker också att, jag menar, fan, du fyller 60 nästa år.
Nej, det kan jag inte tänka. Där måste du ha fått fel information.
Men alltså, ska, ja. Jag menar, ska, du kan ju inte bara resignera, du kan ju inte bara ge upp heller.
Nej, men det har jag inte gjort. Nej. Jag resignerar inte. Jag är liksom, kämpande, fighting. Jag är mitt i livet trots det. Så det är jag inte, och det är mycket möjligt nästa gång om du skulle vilja bjuda in mig om några år. Att jag befinner mig i en helt annat stad. Problemet är ju med de här känslotillstånderna är att du, som jag sa återigen, du ser hela ditt liv i ljuset av vad du just befinner dig nu. Det finns också liksom massa forskning i.
Visst.
Ditt minne förändras helt enkelt beroende på i vilken stämning du minns i. Och så att jag är nog inte, jag har sannolikt inte gett upp. Och det är ganska säker på, statistiskt sett så kommer jag upp och dansa och springa omkring manisk
Jag har en psykiater som jag skulle vilja skicka dig till.
Ja, jag har också en.
Mm. Ja, vad bra.
Ja.
Ska vi gå till varandras?
Ja, nej, ja precis. Vi byter. Mm.
Du, jag tänker att vi ska gå in på mitt nya succémoment. Eller nya och nya. Men succémomentet frågar du inte fått förut i alla fall.
Ja, jättebra. Det hoppas jag att jag klarar av dem då.
Ja, det kommer att komma till exempel ett litet rollspel.
Okay.
Ja, men det får bli en cliffhanger för dig och lyssnarna. Är du stolt över din brödrost?
Ja, får jag vara.
Okay.
Jag har inte tänkt på det så, just att brödrosten, men den är ju bra brödrost.
Ja, det
är... ja, men jag minns det precis, för att jag köpte en sån här fin brödrost av någon slags märke, och så fanns det bara en färg kvar. Och då så sa expediten, varför finns det bara ett? Ja, det var rea på den igår, så vi sålde ut den för 20% av priset. Men det finns en kvar för fullt pris här. Okej, då får jag ta den. Den var inte lika fin som de andra, men den var i alla fall dyrare.
Ja. All right. Vad blev det för färg?
Den var svart. Okay. Jag hade gärna haft en röd.
Ja. All right. Har det hänt, det här kanske är en insult...
Det här är ju förelämpa mig, det tycker jag skulle muntra upp.
Det här kanske är en förelämpning, men har det ändå inte hänt att det har varit uppståndelse kring dig när du har klivit ut från något hotell på någon pressturné och folk har trott att du har varit Jerry Seinfeld?
Nej, men tänk vad roligt det hade varit.
Ja, ja. Ni har ju vissa...
Det hade jag faktiskt inte ens gång tänkt på. Åh, gud, vad jag precis och tänkt mig hade kunnat sagt något lika kvickt och roligt.
Mm. Ja. Jag tror inte att han är så rolig privat.
Nej, faktiskt. Men ändå. Ja. Folk förväntar sig att han ska göra sagt. Ja.
Precis. Nu är det väldigt...
Varför skulle det vara en förelämpning förresten? Ja, men...
Inte vet jag.
Nej.
Ja. Vi får se om den här frågan förelämpar dig. Har du någon krukväxt med tilltalsnamn?
Nej, vi har en massa krukväxter och jag vet knappt vad de heter, så jag är lite alienerad inför mina krukväxter, men jag ser hur de ser ut och ibland så känner jag väldigt stor sympati för dem när de slokar.
Okay.
Och omsorg, och vissa krukväxter ägnar jag som stor omsorg att ta livet av mig, av dem, genom att bevattna dem för mycket.
Mm. Ja, det är lätt hänt. Men du har aldrig döpt en krukväxt med andra ord, eller?
Nej, jag borde säkert ha gjort det. Det ska vara en kreativ människa göra. Ha roliga namn på sina krukväxter, men icke jag.
Mm. Nej, jag hade en... Fast jag har klippt ner den så pass att den kan inte heta det längre. Men jag hade en som hette Duplantis ett tag.
Ja,
för att den var liksom,
ja på något sätt. Ja.
Tvådelad. Ja. Okej, nu kommer rollspelet. Och okay. Då skulle jag behöva namnet på en vagt bekant till dig. Någon som ändå skulle kunna ringa dig. Som är gärna lite halvkänd.
Jag vet inte om jag har så mycket halvkänd. Ja, okej. Okay.
Men ge mig ett namn då.
Ja, Alex då. Ja.
Alex
Schulman då.
Är det han som... Ja, precis. Okay.
Jag bara får ta. Vi umgås inte så mycket. Men om vi nu...
Vakt bekant. Perfekt.
Vakt bekant.
Alex Schulman ringer. Ring, ring.
Ja.
Svarar du eller?
Ja, då svarar jag. Då blir jag lite nervös.
Tjena David, det är Alex.
Men varför sa vi? Kan vi inte byta? Varför säger Alex Schulman? Alla pratar om Alex Schulman.
Ta en annan då.
Vi tar... men fan, jag vet inte.
Björn Hellberg.
Björn Hellberg.
Är ni vagt bekanta?
Nej, ja, men vad finns det för andra författare som kan ringa? Ja.
Hur,
ja, men
Hugo Renberg.
Hugo Renberg ringer. Okay.
Gudrun Schyman.
Vem fan som helst ringer. Vet inte varför jag sitter och... Låt Alex ringa nu. Okay. Jättetrevligt. Okay.
Alex ringer. Mm. Ring, ring.
Ja, hej. Ja.
Hej, hur är läget?
Bra, säger jag. Jag vill inte klaga, även fast jag gärna skulle vilja det. Det är ganska bra.
Du, jag har en lite udda fråga till dig här, men jag har ju fiskskräck, va?
Ja, jo, det är vanligt kanske.
Ja, så jag skulle behöva lite moralisk support. Jag tänkte vi skulle gå ner till Hötorgshallen och klappa döda fiskar. Kan du hänga med?
Känns lite underlig fråga, men det kan vi göra. Vi kan gå och klappa på döda fiskarna och sen gör vi något roligare.
Vi kan ta ett glas efteråt.
Sen tar vi ett glas efteråt.
Ja.
Ja. Jag vet inte riktigt om jag...
Ja.
Jag vet inte varför, nu får jag sån här... jag ska bara liksom förklara hur jag funkar. När jag har sagt någonting, du säger någonting och så börjar jag... Varför blandar jag in Alex då? För han kommer in. Och så får jag så här ångest, varför håller jag på med och vad är det jag säger? Jag ska bara förklara hur ursäkta, jag funkar. Ja. Jag är inne i ett resonemang och så är jag liksom inte förtjust i mitt eget resonemang. Mm. Så att en stor del av mig ägnar åt och undrar vad fan jag håller på med. Mm. Och det är en väldigt alienerande känsla av att jag ägnar mer tid åt att tänka vad fan säger jag än att koncentrera mig på att säga det. Ja. Är du med?
Ja.
Men de döda fiskarna, jag klappar på dem. Jag är lite...
Det är egentligen han som ska göra
det. Ja, det är han som ska klappa dem, men jag ska klappa på dem. Men jag är liksom, vad ska jag säga, jag vill alltid, jag vill inte störa, jag vill inte göra udda saker. Jag vill vara till lag, så jag vill inte vara underlig.
Okej, okay, ja. Men...
men jag skulle ju kunna göra det. Jag är på gott humör så här, hej förlåt, jag har lite för jag skulle jag kunna få gå. Men så skulle jag gå. Jag förstår att det här är en svår så. Jag skulle ju känna mig basiller och nu ska den här damen snart köpa den här fisken. Så att jag köper förstås fisken, skulle jag säga. Jag, ni kan ju inte ha mina fingrar. Så jag köper fisken och ni är ändå igång. Jag kanske köper alla fiskar. Vet ni vad? Det här var så jävla roligt. Ni har varit så snälla att jag får klappa på era fiskar. Jag bjuder på ett glas efteråt. Och vilken underbar fiskaffär den där. Här ska jag ofta gå. Och vad heter du? Nej men vad roligt. Och så skulle jag börja prata om fiskar och så. Så skulle jag börja.
Ja,
om jag var på gott humör.
Ja. Vad du tog ansvar för Alex Schulmans eventuella fiskskräck.
Ja, ja, ja.
Men det var ju mycket... Jag tror att han... om han lyssnar på det här nu så kommer han ju rusa. Ja. Om han har fiskskräck så då kommer han ju förmodligen ringa dig. För det där lät som kanonsupport.
Mm.
Du, David, tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Är det slut redan?
Ja, jag tror det.
Nej, men det var så trevligt att vara här och jag ska försöka nu, inte som jag brukar säga förlåt om jag har sagt något dumt, för det ska jag sluta med, så att
det har du inte.
Nej, ja, tack.
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 Ja, mina vänner, i veckan som kommer ska jag av allt att döma få se filmen om Zlatan och Peppad. Det är jag likt en uv eller ur. Ja, något entusiastiskt djur på u hur som helst. Värvet distribueras av Acast, produceras av Kalle Birgersson och Saga Markula och leds av mig, Kristoffer Triumf. Och David Lagerkrans bok, den heter alltså Obscuritas. Vi lägger en länk till den i avsnittsbeskrivningen och sen hörs vi om max en vecka, hoppas jag. Tack för idag, hej!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.